Hej! Innan vi drar igång dagens avsnitt vill vi säga ett stort tack till Louise Sandstam och Jakob Wahlsten som har varit patroner till oss på 10-dollarnivån i 3 månader eller längre. Tack så mycket och nu startar vi podden! Hej och välkomna till det 42 avsnittet av Harry Potter-podden med mig, Gustav Brinklärsen, och dig, Lisa Lloyd Larsson.
Mm-hmm.
Jag har börjat vända på namnen igen.
Jaha, det tänkte jag inte på. Jag tänkte, sa det 42 avsnittet?
Meningen med livet ska vi gå igenom idag. För er som kan eran Douglas Adams.
Det ska man inte göra nu vid 30 på dagen, det ska man göra 30 på natten.
Ja, det är
som
sant.
Tidigast.
Så det var det han gjort.
Och då ska man sitta och googla också. Meningen med livet, varför finns jag?
Ja. För det som inte vet, Liftarens guide till galaxen, där är 42 svaret på vad är det, meningen med livet, universum och allt.
Ja.
Är det va?
Ja, och svaret är 42.
Ja.
Det är rimligt.
Läs den boken för övrigt också, tycker
ja.
Jag.
Ja,
och
verkligen.
Några av, det är 5 böcker är väl det?
Ja, men den första är briljant. Ja.
Sen så,
jag tycker de andra är bra också, men den första är ju otroligt bra.
Det spårar lite,
ja.
kan man säga.
Ja, det kan man säga. Man kan med fördel se filmen ifall man inte vill...
Underskattad film.
Ja, sjukt underskattad. Varför inte den med på massa topplistor?
För att den anses ganska dålig. Alltså, generellt.
Det är ju, fan, jag blir förbannad när jag hör
jag
det.
Jag tycker alltså. Att den är förhållandevis bra.
Den är skitbra. Jätterolig. Det är som skrivad konstig humor.
Och den har en hel del Harry Potter faktiskt. Det här var inte meningen att vi skulle prata om detta, men vi kan ta det.
Ja.
Den har ju alltså som roboten.
Ja, Sad Robots.
Ja, det är ju Alan Rickmans röst. I själva roboten. Där är ju Warwick Davis.
Ja, just
alltså
det, den lille. Ja, precis. Det är sant.
Och,
han dog för ett tag sedan, va?
Här hörde jag fel. Jag trodde Lisa frågade mig att när filmen kom. Inte när han dog. Därför blir samtalet närmsta halvminuten, minuten lite ologiskt. Men det är bara därför. Jag hörde fel i vad hon sa. Ja, 2005 är jag rätt säker på.
Oj, va?
Ligger en klocka i mig.
Oops. Det var ett tag sedan precis som
men,
jag sa.
Ja. Kan också vara 2004, kan också vara 2006. Men någonting säger mig 2005 och jag tänker inte googla trots att jag har datorn en centimeter ifrån mig.
Men, lite respektlös fråga kanske, men det är han som också spelar Minimi i...
Nej, det är Vern Troyer.
Vern Troyer, lever han då?
Han har dött, tror jag. Jag tänker jag faktiskt googla, men jag är
99%
säker på att han dog för några år sedan. Warwick Davis lever ju.
Ja, för honom ser man ju...
Ja. Troyer dog i april 2018, så han blev bara 49.
Det var det jag menade, men han dog också av sin liksom av hälsoskäl eller någonting sånt där. Han själv dog så att säga. Tror jag.
Det är så här. Nu är jag på Wikipedia-sidan, men det finns massa länkar där. Så här.
Han tog väl inte livet av sig?
Jo, his death was reported as a possible suicide to the coroner. Som hittade väldigt höga alkoholhalter i hans blod, vilket kan ha...
Jaha,
man vet inte.
Ska det räknas som självmord? Hade man då testat alla i min släkt när de dog så hade liksom, då hade ingen dött en naturlig död. Alla hade liksom...
Ja.
Det, alkoholhalt kan man inte gå på.
Nej, man vet inte. Men han dog i alla fall 2018, tyvärr. Men alltså Warwick Davis då, som faktiskt är
han,
med.
Han lever i allra högsta grad.
Ja.
Och verkar ha ett bra och lyckligt liv, tycker jag.
Ja, vad vi vet.
Nej, men alltså han känns väldigt så här... vad ska man säga, väldigt huttig i intervjuer och sådär.
Ja, han hade ju en CV-serie med din favorit, Ricky Gervais, här för några år sedan. Vad hette den nu igen? Det hette något sånt fyndigt.
Alltså Extras, kanske?
Nej. Han var ju med där, men hade också en egen TV-serie där det var typ de två och ett gäng andra. Den hette ju så här My Short Life, eller typ något sånt.
Ja, men den såg ju inte jag så mycket. Han har ju varit med i lite allt möjligt, Ricky Gervais i och för sig. Men den har inte jag sett. Mer än någon enstaka när det har gått på SVT.
Life's Too Short.
Life's Too Short,
2012-13. Och han är ju också, han har varit med i Star Wars. Alltså så här, Warwick Davis och Willow. Och inte att förglömma 80-tals fantasy som faktiskt var bra. Mm. En av få där som faktiskt var bra.
Just det.
Bill Nighy är med som Slarty Bartfest. Om vi går tillbaka till Liftens Guide till Galaxen.
Just det, jag skulle vilja gå tillbaka till Ricky Gervais då och säga att... vad hette det? My Short Life.
Life's Too Short.
Life's Too Short. Är som jag inte har fastnat för mycket en av de sämre grejerna som Ricky Gervais har gjort, för jag tycker allt annat han har gjort är skitbra.
Jag tycker väldigt mycket annat han har gjort bra, och det han har gjort den senaste tiden.
Vadå väldigt mycket? Säg något annat som är dåligt.
Nej, men det är mest att jag inte har sett att han har gjort. Okej,
jag menar det. Jag tar fan ingen kritik här.
Nej, men jag tycker några av hans första stand-up-shower är så här, ja men den har moment som är roliga, men som helhet tycker jag inte att det håller som en stand-up show, men den har väldigt roliga skämt däremellan. Men jag tycker sen, vad är det, Humanity som är en av de senare, då är han liksom, där har han hittat det.
Okay. Ska ni se någonting roligt i era liv, så finns Ricky Gervais stand-up Humanity på Netflix.
Tillsammans med Afterlife.
Ja,
som är jättebra tycker jag. Något av det bästa han har gjort. Ja. Och det är ju inte ha-ha-ha roligt. Det är ju väldigt eftertänksam Afterlife.
Ja, men det är det. Det är lite, lite galghumor och också ganska vemod. Jag lipar ju sönder i alla avsnitt. Ja. Och det är väldigt korta avsnitt, ska jag säga. Men också väldigt roligt.
Ja, finns två säsonger av den.
Ja.
Och slutligen är ju då tillbaka till Stinkade Galaxen. Stephen Fry är ju berättarrösten för själva boken Lyftande Sverige till Galaxen i den.
Och nu tänkte jag säga Morgan Freeman, men han som inte är Morgan Freeman utan Bilbo, Martin.
Ja, Martin Freeman, den andra Freemanen, ja precis. Ja.
Som inte är legendarisk, mörkhyad och superkänd.
Och supergammal.
Och supergammal. Utan den andra då, det vill säga Bilbo, spelar huvudrollen där.
Ja,
och precis. Är väldigt bra, tycker jag.
Ja, så är det Chanel, Mos Def, Sam Rockwell. Nu tror jag har ingen aning varför vi riktigt gick igenom hela den här filmen, men bra är den, tycker vi.
Ja, det är den.
Och jag vet att det finns de som börjar säga att den är medelmåttig. Nej, jag tycker den faktiskt är ganska bra.
Ja, och är den medelmåttig, då vet jag väldigt mycket annat som är medelmåttigt också.
Mm. Det finns en jätterolig scen, Valen. Kommer du
ihåg
den? Är Bill Bailey, som är en av mina stand-up-komiker favoriter.
Otroligt rolig.
Är det som gör rösten till Valen. Det är ju, vad är det, 15-30 sekunder när den bara faller? Det finns på YouTube, googla det.
Ja, är det Bill Bailey?
Ja, visst. Det är hans röst.
Har aldrig tänkt på.
En val uppstår spontant i luften ovanför en planet och faller då på gravitationen och hinner gå igenom så här, kontemplera, vem är jag, vad kallar det här? Jag kallar det för skärtfena. Så här. Skitrolig är den. Den är rolig, den är helt absurd i boken och jag tycker de har fångat den hyfsat bra i den. Eller bara i den filmen. Och det är mycket på grund av Bill Baileys.
Filmen är oväntat bra eftersom boken är sjukt abstrakt, så den kan kanske vara lite tungläst. För jag tänker typ, ifall man inte är en van läsare eller lite för ung, så kan den vara lite jobbig, tror jag. Men lite som Tolkien.
Ja, exakt.
Bra story, men kanske lite väl jobbig och detaljerad. Men filmen har ju liksom nailat det perfekt, tycker jag.
Den har ju tagit, alltså så här, filmen har ju tagit en extremt liten del och gjort filmen, alltså ur böckerna, och gjort det till sin film. Det finns, jag har ju haft Lyftande Sverige till Galaxen som i en stor pocketutgåva, där alla fem böckerna väl är i, för det är väl fem böcker rätt säkert, i en och samma. Så jag har ju liksom aldrig riktigt separerat dem, utan jag läste ju dem från start till mål, hela den här stora. Och det var helt först efter som jag insåg att det här var ju fel. Jag tänkte bara att det är som, ja men läser man Sagan om ringen så har du ju bok ett, och sen i Sagan om ringen så är det helt plötsligt, står det ju bok två, alltså mitt i den. För att Sagan om ringen är ju egentligen, det räknas ju som en trilogi. Egentligen, i Tolkiens huvud, är det, eller var det ju en bok?
I tre delar liksom.
Sex delar.
Ja, i sex delar. Ja. Men
som han sen tvingades dela upp i tre delar på grund av pappersbrist i slutet av andra världskriget. Och då i dem blev det två böcker i varje bok. Så att liksom så här, det är trilogi egentligen fel att säga om Sagan om ringen. Och ändå är det the ultimate trilogi liksom.
Ja,
så vilket roligt. Skitsamma. Ja. Avsnitt 42.
Ja, dagens ämne kör vi nu. Hur länge har vi pratat om det?
Vi har pratat i 8 minuter.
Gud.
Nästan om något som bara helt spontant uppstod, för att det är avsnitt 42.
Jösses.
Vi är friska i huvudet annars.
Vi
har, som ni säkert har sett, döpt avsnittet till Scary Potter.
Var inte det roligaste ni har hört då?
Jag tänker att det har hörts innan. Men
förutom Humanity med Ricky Gervais.
Ja. Det finns roliga saker också.
Okay, då.
Vi ska prata om ett antal scener ur Harry Potter-böckerna som vi tycker är de läskigaste.
Ja, vi har valt ut de 8 vidrigaste scenerna.
Inte 5, inte 7, inte 10, utan 8. läskigaste scenerna tog vi, för det är roligt.
Vi hade symboliskt beslutat oss för 7, ja. Kom inte riktigt överens och kom på en extra typ som också var jobbig och ja. Därför så la vi till. Det blev 8.
Precis.
Ingen konsekvens alls.
Nej,
bara,
helt orimligt.
Det bara blev 8.
Ja. Så vi tar dem från minst läskigast till läskigast. Mm. Och det är så här, det här är vi som har fått kompromissa lite med varandra så att, ja. Men,
och ordningen på de här grejerna är... kompromissad, kan
ja,
vi säga.
Exakt.
Vi var ganska överens om första och andra platsen dock.
Verkligen.
Det var vi.
Ja, vi var egentligen... Så mycket har vi inte behövt kompromissa egentligen, insåg jag, för att vi är ganska överens om det mesta. Men vissa saker.
Ja.
Men ska vi börja från plats 8 då?
Mm.
Den 8:e mest läskiga scenen i Harry Potter-böckerna.
Mm. Ever, ever, ever.
Aragog. Och hans... Hela jävla släkt och familj i bok 2.
Ja, detta är mest din punkt kan vi säga.
Ja, och du det är lite ju... för att jag är med Ron där. Jag är inte förtjust i spindlar.
Nej, du har ju grav spindelfobi kan man ju säga. Du är väldigt rädd för spindlar.
Ja, inte lika rädd som jag för ormar, vilket kommer spegla sig senare.
sen. Ja, nej men, ja, nej, men alltså, du är inte så rädd så att du är en sån freak som skulle vara med i Outsiders typ.
Nej.
Men du är väldigt rädd.
Ja, alltså så här.
Du blir också väldigt irriterad när man liksom försöker säga att ja, men spindlar är nyttiga och bra djur. Då blir
nej,
du ganska
eller
så här, tjurig.
Ja, men just spindeln som är inne i vårat sovrum, den kommer inte göra nytta i livet igen. Liksom. Den är jag irriterad på. Sen förstår jag att de har en roll på planeten jorden. Det köper jag.
Ja, jag håller ju absolut inte med om detta. Den spindeln är också jättenyttig. Mm. Alltså, det här var en hypotetisk spindel. Vi har inte en,
vi har
en bestämd spindel som bor i vårt rum.
Vad
vi vet.
När en spindel kommer in där.
Ja.
Jag är inte så rädd så att jag inte ens är sån som vågar döda dem. Alltså för det finns ju de som inte ska gå i närheten av spindlar. Men det vågar jag. Utan det är liksom... Jag vill gärna döda dem. Men nu får jag ju inte göra det för dig heller. Så då vill du tala med ett papper och glas eller någonting sådär. Och lägga dem någon annanstans där jag inte ser dem. Vilket
ja,
är det hela värre.
Nej men ute på... Jag lägger inte dem på någon annanstans i lägenheten. Jag lägger dem ute
på balkongen.
Vi bor på
6:e våningen. Ni tror att du åker ner med dem i hissen.
Nej men jag sätter ju dem alltid på en växt på balkongen.
Ja och då tar de sig in igen.
Ja, oavsett, jag tycker, jag tycker så här, det är klart man kan vara rädd för spindlar. Jag är själv inte jätteförtjust, jag har lite konstig rädsla där. Jag är inte jätteförtjust i myror, ska jag säga.
Det är ju lustigt.
Nej.
Eller alltså, inte rädslan.
För
de gör
fan illa, de bits.
Ja.
Och de är många och de kryllar. En ensam spindel, stackare. Lika ensam, ja, han går där ensam i livet och liksom bara, jaha, så. Nej, man ska inte döda djur, så är det faktiskt.
Men om du ogillar myror för att de kommer i grupp så borde du kanske ogilla den här scenen då? Där vi alltså får en massa... Vad händer i scenen? Beskriv det.
Ja, nu spårade vi ur igen. Men det var Aragog-scenen då.
Ja, men... spårade vi ur? Vad menar du? Jag förstår inte.
Nej, jag tycker inte den är så otäck. Jag tycker mest att den är spännande. Och när de kommer till Aragog, bara först liksom så här, wow, coolt, en spindel som pratar. Det är häftigt.
Det är häftigt, absolut.
Sen är det också... Man får ju så mycket svar av honom där. Det är liksom hela mysteriet någonstans... nystas ju upp lite, dels med honom och dels med den här lappen som de hittar i Hermione's hand då när hon ligger i sjukhusflygen och är förstenad. Så jag tycker mer att det är liksom det sen, att det är en massa jättespindlar. Ja, det är...
Skitläskigt.
Ja, alltså, jag tycker inte spindlar. Jag hade varit asrädd om det hände mig. Om det var en massa så här life-size, liksom människostorleks stora spindlar som kom och jagade mig.
Mm.
Ja, alltså det är liksom, såklart hade jag varit livrädd. Inte så, men... Jag har lite svårt att se det hända. Ja,
särskilt när de också är ute efter för att de säger att de ska äta upp dem mer eller mindre. Liksom. Att så här, han kan inte förneka, hur är det repliken går?
Nej, han kan inte förneka dem med liksom färskt kött liksom, när de frivilligt har vandrat in i deras bo. Typ.
Precis. Så att, bara, och jag tycker han är osympatisk där. Eller så här, jag uppskattar på ett sätt att Aragog inte har... Alltså han kan ju prata människospråk. Han kan prata engelska. Men han är inte... Han har inte människotankar på det sättet.
Han har inte mänsklig empati.
Precis. Utan det kan jag uppskatta med scenen. Att, det är liksom så här, att han är fortfarande en spindel. Sen har han en extrem vänskap och sympati för och med Hagrid. Men den sträcker sig inte längre. Alltså så här, någonstans, men ni kom in, konsekvenserna för det. Ni gick in i ett spindelbo med spindlar som vill äta.
Ganska talande.
Jag kan inte göra någonting åt det.
Nej, men det är lite så. Det är ganska talande att han säger liksom så här, farväl Hagrids vän, typ, eller Hagrids vänner.
Precis.
Friends of Hagrid. Bara, aha, schysst då.
Ja, Och mitt i all läskighet så kan jag uppskatta att hon har valt att gå den vägen, Rowling, inte att göra honom till en människa i spindelform.
Ja, jag förstår vad du menar. Jag tycker att jag är dum i huvudet.
Ja, men,
riktigt jävla trö. Alltså, jag stör mig något jävligt på honom för jag tycker att han är så jävla otrevlig. han ska ju vara liksom en god karaktär. Det är så här Hagrids kompis liksom.
Ja, men jag tänker, han ska inte vara en god karaktär. Han ska
nej,
vara...
nej, men alltså, han är ändå någonstans på deras sida. Lite grann. Han är Hagrid har skyddat honom hela hans liv och det är hans vän. Hagrid blev relegerad för att han skyddade Aragorn. Han
kunde, absolut.
Alltså,
man kan tycka liksom att det borde finnas lite tacksamhet från Aragog. Men
kan man
tacksamhet
tycka?
Kanske är en mänsklig...
Hade inte Rons gamla bil Ford Anglian kommit där så hade det varit kört.
Då hade de varit, gödsel till slut där.
Också konstigt att inte Aragog... Jag menar, de jagar ju Fang också. Också konstigt att han inte känner igen. Ja, men det är i alla fall Hagrids hund. Den har jag sett förut.
Ja.
Också irriterande.
Ja, men så här, jag förstår det. Där kanske jag tycker att okay, det här är faktiskt Hagrids... hund Fang har träffat innan, får man anta då att Fang har varit med liksom inne där.
Ja, garanterat.
Det, så måste det vara. Men det kan också vara, men som han kommer in utan Hagrid nu. Ja, då, det här är inte dealen någonstans liksom, för jag är en spindel. Alltså, det finns ju den här, två djur som ska passera någonting. Alltså, ja, men typ en, vad heter det, de här med svansen som sticker, skorpion.
Mm. Och skorpionen och grodan.
Ja, precis. Mm. De ska passera ett vattendrag eller någonting och grodan, det enda bästa sättet är att göra det att grodan rider på skorpionens rygg.
Nej, tvärtom. Skorpionen frågar, får jag rida på din rygg över till andra sidan bäcken?
Precis.
Och grodan säger, nej det får du inte, du kommer ju sticka mig. Och så säger skorpionen, nej men det är klart jag inte kommer, då drunknar vi båda två, då dör vi ju. Och så när de är halvvägs över så sticker skorpionen grodan. Och grodan frågar, men herregud, varför gjorde du så? För att jag är en skorpion.
Exakt. Och det är lite den känslan jag har. Ja, men han är fortfarande en spindel och en rovspindel inom situationstecken då liksom.
Mm.
Så att vi kan inte ge honom mänskliga drag.
Också lite intressant just ur hur Rowling har skrivit det. Att Aragogs ras, eller vad man ska säga, art, är en påhittad.
Mm.
Akromantel tror jag den heter på de svenska översättningarna. Akromantula, de finns ju inte... egentligen.
Är det en sån spindelsort som finns i tidigare? Alltså så här, har hon hittat på den helt och hållet?
Hon har hittat på den helt och hållet, men det är...
Det är inte som en sphinx till exempel.
Nej,
då, som
precis,
är ett fabeldjur som finns tidigare.
Nej, utan precis.
Spindlar finns ju såklart.
Spindlar finns. akromanten finns inte.
Nej.
Utan den är liksom tarantula heter liksom den som den är inspirerad av, så att säga. Men sen är det ganska snyggt för att den heter Akromantula och man hör ju lite grann på ordet att det är en spindel. Mm. Man säger spindelfobi är liksom arachnofobi.
Ja.
Slughorn kallar honom för när Slughorn håller sitt lilla hejdå-tal då när Aragog har dött. Så kallar han ju honom för King of Arachnids. Och så här. Så att det är en fin, snygg symbolik och snyggt skrivet.
Exakt. Så att ordmässigt ser det väl... Mm. Väl valt.
Mm, som vanligt med Rowling, tycker jag.
Ja, och Acromantula, Tarantula, det är liksom, även där finns ju så att hon har hittat
det är, man hör rimligt. Att det är en spindel liksom.
Ja, precis. Så, men ja, jag tycker den scenen är jobbig. Mycket tack vare, eller på grund av min spindelfobi.
Mm.
Jag tycker inte vi behöver prata så mycket mer om den. Jag känner att det kryper lite kroppen på mig.
Ja. Då går vi vidare innan Gustav får ett litet bryt.
Ja. Plats 7.
Ja.
En kanske lite oväntad scen.
Det var nog mest min punkt, tror jag. Det är nog jag som tycker att den är så jävla obehaglig.
Jag håller med dig. Jag hade inte tanke på den när vi pratade om läskiga saker. Men jag håller med dig i sak när du väl tog fram den.
Ja.
Vad handlar det om?
Det är stunden från kapitlet Lord Voldemort's Request. När Voldemort dyker upp många år senare hos Dumbledore och ber honom om att få jobb som lärare i försvar mot svartkonster.
Yes.
Hela den scenen är ju... Den utspelar ju sig, vi får inte se den i realtid så att säga, utan vi får hänga med Dumbledore och Harry ner i Dumbledores minne och se den här stunden då. Men den är ju jävligt obehaglig tycker jag.
Ja, den...
Alltså spännande och läskig, men det är en jätteotäck stämning i hela Voldemort är creepy liksom.
Ja, den är ju inte liksom läskig som att man, det är sådär. Jag tänker... När jag läser den, att jag tror inte att det ska hända någonting, alltså att Voldemort ska attackera Dumbledore eller någonting. Utan det är som du säger, det är hela stämningen och vad det faktiskt är som Voldemort ber om. Det är det som är det läskiga.
Mm. Jag hade för sig lite känslan där Och det sitter nog kvar lite. Att första gången jag läste det så tänkte jag liksom shit. Dumbledore sitter där helt lugn. Hur fan kan han sitta så lugn? Han kommer liksom, hur vågar han säga nej? Voldemort kommer ju balla ur och liksom.
Ja, du tänkte det?
Ställa till en scen, ja.
Ja.
Det gör han ju aldrig. Det händer ju egentligen ingenting otäckt i den. Men det är alltid en obehaglig twist. Och sen just det här i slutet när, för Voldemort säger ju inte uttryckligen att han vill ha jobbet som lärare i försvar mot kvartkonster. Och Harry frågar Dumbledore, hur visste du att det var det jobbet han ville ha? Ja, det var ganska tydligt, liksom, ja. Så menar Dumbledore, för att efter det så har det ju vilat en förbannelse över jobbet, så att ingen har lyckats behålla jobbet av olika anledningar mer än ett år.
Precis.
Så det, var liksom, så det ses ju som en liten myt i liksom tolkat världen, att ja, men det jobbet är liksom jinxed. Det, så. Men det stämmer ju faktiskt, det är Voldemort som har lagt en förbannelse över jobbet för att han blev putt när han inte fick det, och då ska ingen annan heller få ha det.
Nej, det jag tänker är, kan det vara så att lägger han aktivt en förbannelse? Alltså, så tror du att han gör någonting? Eller är det bara innan situationstecken så att han kan en förbannelse komma till utan att den aktivt läggs? Så inte,
nej, det tror jag inte. Jag
han
jag
måste göra någonting.
Ja, och ja. Det är jag helt säker på att han gjorde.
Ja, det är inte så bara
att han gjorde. Ja,
ja men precis. Ja, men bara så att vi tänker på samma sätt. Att liksom det inte är att jobbet på något sätt, att hans kraft på något sätt. Ja, men lite så här flumflummigt.
Nej.
Nej, bra. Då är vi på samma nivå där. Men ja, som du sa, hela den scenen har ju en creepighet över sig. Mm. Och även om jag då inte förväntar mig att det ska utvecklas till någon liksom, ja men någon fight eller någonting, utan det är inte det som är för mig det läskiga. Det läskiga är att vi vet inte vad vill Voldemort här egentligen. Det är liksom det är en ovan situation att se Voldemort i.
Ja, jag tycker det mest otäcka av alltihopa egentligen är ju hur han beskrivs också. Att han är någon slags, han har blivit, det här är ändå hans liksom original egna kropp så att säga. Och hur han absolut inte längre ser ut som Tom Riddle då, som väldigt noga har beskrivits hur han ser ut med liksom hår och hudfärg och liksom hans ansiktsdrag, och att han då såg väldigt bra ut.
Mm.
Men att Voldemort nu kommer tillbaka och liksom har så här röda ögonvit och typ och är liksom blek och rälig, och att ansiktsdragen ser liksom blurrade och liksom lite brända ut.
Ja.
Han
har börjat tappa det.
Asobehagligt liksom. Ja, men att han redan har undergått så många liksom, ja, olika processer och förvandlingar inom mörk magi liksom, så att han har blivit liksom fysiskt blivit distorted.
Ja.
Tycker det är skitläskigt.
Ja, ja men verkligen. Jag köper det till 100%.
Ja, så det tycker jag är det mest obehagliga av allt, att man ser att han någonstans är liksom över kanten.
Mm.
Och att Dumbledore såklart fattar det.
Mm.
Ja, fy.
Ja, jag tycker ju hela det kapitlet är bra om man ska ta det. Alltså så här, det är läskigt och bra, för jag tycker att där får man också känslan, det är en av de stunderna med Dumbledore där man får känslan av hur kraftfull han faktiskt är. Mm. Alltså sådär, vi får ju höra det, vi får berätta det för oss många gånger, men det är inte supermånga gånger inom bokserien som vi faktiskt får förstå vad Dumbledore kan och gör.
Mm.
Alltså det är inte en eller två gånger bara, det är fler än så, men det är ändå förhållandevis få sett över hur många sidor böckerna faktiskt är.
Mm.
Och att han står upp där, liksom Dumbledore, på sitt sätt.
Mm.
Det här pratade vi om för inte så länge sedan.
Ja, precis. Vi var inne på detta i något avsnitt ganska nyligen, just att Dumbledore, han är inte liksom, han höjer inte rösten. Jo, i filmen gör han det, men han höjer inte rösten, han är liksom inte, han är inte elak eller otrevlig eller spydig, för han behöver inte vara det.
Nej.
Utan att han, det blir tydligt bara att han vägrar använda liksom Voldemorts nya namn, är liksom att han sätter ner foten och inte låter Voldemort diktera liksom villkoren för det här samtalet, hur det ska gå.
Ja.
Och att han väldigt lugnt säger i slutet av samtalet, när Voldemort säger nej, men om du inte vill ge mig ett jobb liksom, nej, det är klart jag inte vill, säger han liksom lugnt och sansat.
Ja.
Och sen är det inget mer med det liksom.
Jag tycker också att det här är ett sånt ypperligt bevis på hur filmmakarna inte vet vad de ska prioritera. Att de inte tog med den här scenen. För att få den här scenen i filmen hade kunnat bli så episkt med två bra skådespelare. Om man nu ser Michael Gambon som en bra skådespelare. Det är han ju i grund och botten, om han hade fått vettigt manus. Och Ralph Fiennes då, en yngre version. Eller så här, en
blurrad version.
Ja, men precis. Mm. Det hade kunnat bli en episk scen även på film. Och så bara skiter man i det totalt.
Mm, ja.
Det är verkligen, nej, så jäkla, ja, usch, säger jag om er. Det vet ni vad vi tycker i filmmakarna. Ska vi hoppa vidare? Ja, vi tar plats nummer 6. Dementorn på tåget har vi bara skrivit där. Det är väl ganska uppenbart vad det är vi pratar om.
Ja.
Bok 3.
Det är det.
Ja, första gången vi får se en dementor är ju på Hogwarts Expressen när, ja, vad händer? Harry svimmar ju.
Ja, dementorerna kollar ju efter Sirius Black på tåget på väg till skolan. Det stannar typ mitt i ingenstans och alla konstaterar att kan tåget ha gått sönder eller det är ju lång tid tills vi ska vara framme och så vidare och så vidare. Och ombord stiger då ett antal dementorer, men ja. En av dem då kommer ju in i kupén där Harry och hans vänner och lite oväntat professor Lupin också sitter.
Som tar tåget.
Och det är ju, ja, förklaring överflödig känner jag. Det är ju liksom först, jag tycker det finns flera scener med dementorerna där de är mer obehagliga. Jag får mer creeps av dementorerna i när de är på ministeriet i de här olika rättegångarna. Man får se. Och inte minst under Harry och Ron och Hermione's lilla inbrott på ministeriet när de är förklädda då som andra personer. Och dementorerna tar iväg de här liksom mugglarfödda som har fått extremt då orättvisa rättegångar och så vidare. Det tycker jag är mer obehagligt. Mm. Men den här scenen är ju första gången man ser en dementor. Och när man läste det första gången då visste man inte riktigt vad det var.
Exakt, och det är ju läskigt i sig.
Ja, det var ju extremt obehagligt. Och just den här, att man hör hur de andas med lite så här dödsrosslingsliknande andetag liksom. Och att den här, när Harry råkar få se den här handen då som dementorn sträcker ut som är liksom rutten och helt ser så här geggig ut.
Ja.
Fy fan.
Och vi vet ju inte heller här vem Lupin är och att han är en, alltså så här, när man läser om den så är scenen kanske inte lika läskig för att då vet vi att Lupin kommer snart to the rescue. Ja. Men det vet vi ju inte när vi läser boken första gången, vilket är någonstans det man får utgå från, tänker jag. Att,
så tänkte nog aldrig jag, tror jag inte. Det har jag aldrig tänkt på att Lupin skulle vara potentiellt dålig.
Nej, inte att potentiellt dålig, men vi vet inte vad han, att han så tydligt kan hjälpa till. För vi vet inte vad dementorn är, vi vet inte vem han är. Så att det är många okända aspekter där. För de är ju, även om de inte är rädda för honom innan, så tycker de ju ändå, det är något ovanligt att det sitter en vuxen på tåget. Och det är på något sätt, alltså inte att hans närvaro gör det läskigare, men jag tänker snarare att det blir mindre läskigt om man läser om böckerna, för då vet man att Lupin är här liksom. Men han, som sagt, han är ändå där någonstans och bidrar till osäkerhetsfaktorn i vad det faktiskt är vi håller på med. Så den här scenen tycker jag på något sätt, vi nästan dividerade på så här, ja, men har vi några scener med dementorerna som är superläskiga? För de är ju någonstans, hela konceptet med dem är ju läskighet.
Ja, de är obehagliga när de än dyker upp tycker jag.
Ja, men vi tycker nog att den här är liksom den som toppar för att det är första gången. Det finns ju, som du sa då på ministeriet, det finns ju när Sirius håller på att få dementors kyss och sådär. Det finns ju också på Quidditch-matchen, men den tyckte varken du eller jag var speciellt läskig egentligen.
Det går så snabbt, så där tycker jag är lite grann mer chockartad. Och där tycker jag nästan det är läskigare att han ser grymmen.
Exakt.
Och ramlar av kvasten än att dementorerna kommer. Men ja, nej, men absolut, den är obehaglig. Och tycker även när dementorerna dyker upp i liksom på i Surrey hemma hos Harry nästan. Och attackerar honom och Dudley. Också svinläskigt, för jag tänker den skräcken Dudley måste ha känt.
Ja, precis.
Liknar väl den skräcken Harry känner på tåget, tänker jag, när han ser det första gången. Och det liksom så här, tänker, det dyker upp en läskig varelse som får en att höra sin liksom mammas dödsögonblick skrikandes i sitt huvud.
Ja.
Det är ju liksom, det är höjden av terror.
Ja, ja, för fanken.
Så ja, not cool, Dementors.
Nej. Den scenen sätter ju också tonen för hela bok 5 nästan, som är ganska tung och jobbig. Åtminstone första gången jag läste den tyckte jag det. Numera kan jag hitta ljusglimtarna i den.
Det tyckte jag var spännande, för det leder ju fram till att man får veta att Petunia vet vad dementorer är.
Precis.
Så ja.
Ja, verkligen. Men vi tog dementor på tåget for någonstans obvious reasons.
Ja,
ja.
Dementorer är läskiga.
Ja. Plats 5. Då kommer vi tillbaka till Voldemort. Den här gången tidigt i bokserien. Bok 1, Quirrells nacke kommer han ju ur. Eller
ja.
Inte kommer ur, men vi får se honom i den.
Ja.
den revealen.
Ja, den är ju läskig. För jag tänker också utifrån ett perspektiv av att det är första boken. Vår generation, när man läste första boken, var man relativt ung.
Mm.
Och att då, ja, det är ju att då liksom läsa en sån grotesk sak. För det första är ju chocken att någon sitter i bakhuvudet på Quirrell är ju helt sjukt.
Ja.
För det andra att det ens är Quirrell, det skulle ju vara Snape, trodde man ju fram tills dess. Och också den här liksom läskiga, obehagliga, mytomspunna Lord Voldemort då, som vi aldrig fram tills dess egentligen har fått se. Och inte Harry heller, vad han minns. Ja, det är ju många element där som är obehagliga.
Ja, jag vill ju hävda att den är i förhållande till resten av sin bok. Är den här ju, den här scenen är enormt mycket läskigare än någonting annat vi har i första boken. För att liksom att ha någon i bakhuvudet på, ja, det är hela konceptet jobbigt, tänker jag.
Ja, verkligen, fy. Ja. Det är verkligen, det är lite så här morbid Doctor Strange känsla över det hela liksom.
Ja.
Typ ett huvud på ett annat huvud liksom, det är, så här.
Ja.
Det är äckligare, det är, ja, det blir värre ju mer man tänker på det, tycker jag.
Ja.
Men
apropå, ja, vi pratade typ, tycker du de har gjort det i filmen? Tycker du det ser okej ut?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Det tycker jag, gör vi i boken, så det är lättare att göra såna här grejer i bok.
Mm-hmm.
För där behöver man antingen, om det är lite weird, så behöver man inte vara så detaljerad.
Nej. Och fantasin utan, i våra huvuden sätter
exakt,
ändå.
Det är upp till läsaren själv. Det är lite så som du har sagt, att hur Voldemort beskrivs i boken funkar. Med hans ögon och, ja, hans, ja, obefintliga näsa och så vidare. Men hade man gjort allt det här på riktigt, så hade inte du tyckt att det blev så bra.
Nej, och filmskaparna har ju sagt att de försökte ge det ögon. Och det ger inget liv i ögonen. Det ser bara ut som att det är en docka mer eller mindre nästan, ja, då, till slut.
Det blir konstigt, det för liksom.
Medan vi kan föreställa oss det. Våra fantasi är ju fantastisk.
Mm.
Och kan föreställa oss det.
Ja, precis. Och det är väl lite lika grej, samma grej här, tycker jag. Så utifrån förutsättningarna att ha ett liksom huvud på baksidan av ett annat huvud, det har de gjort jättebra.
Ja.
Och som vi ofta säger också när vi pratar om filmerna, med den tidens liksom teknologi, om man så säger, specialeffekter.
2001 liksom.
Ja, så är det väldigt bra gjort.
Ja, jag tycker det funkar absolut. Sen vet jag ju att om det var någon yngre kusin till mig någonting, vi pratade om den filmen när den kom, och jag vet att andra har pratat om det, att det var kanske inte det mest läskiga tyckte de, utan det läskigaste var ansiktena i boken.
Ja.
På förbjudna avdelningen. Det kanske till och med du, för du var ju yngre än vad jag var. Du var ju ändå bara 12 när den kom.
Ja.
Jag var ändå 16-17. Men det, och jag minns ju den scenen som obehaglig också. Mm. För att så här, man kan fysiskt öppna en bok, och den känslan av att det kommer ut ett ansikte det,
som skriker liksom. Ja. Ja.
Och är uppenbar liksom, ja, men den är plågad,
ja,
ansiktet som ska, jag tänker att det är någon som är fast i boken liksom, är det så jag tolkar,
ja,
det i alla,
ja,
fall.
Ja, men precis, den är obehaglig.
Ja.
Obehaglig känsla. Egentligen så är det i boken, så är det bara att Harry öppnar en bok på måfå och det kommer ett skrik.
Ja, precis.
Det kommer inte ut något räligt jävla ansikte.
Nej.
Men det gör det i filmen, och, ja, jag kommer ihåg min syrra och farsan var och såg den på bio tillsammans också.
Min syrra var ju då alltså 9.
Ja, och Lotta sa att hon tyckte liksom att, ja, men slutet så här, ja, det var ju spännande och otäckt och liksom så här, men det tyckte hon var så overkligt så, ja, att det blev lite abstrakt. Men det här chocken Harry går där liksom, han är jagad av Filch och det liksom är läskigt, och han går där i den förbjudna bokavdelningen, och så kommer det i tystnaden på bion, ett, ja, jättehögt skrik och ett obehagligt jävla hue ut ur boken.
Ja, men just att
det tyckte
innan
hon var skitobehagligt.
Ja, innan är det här, det går med lykta i liksom, det är tyst i biblioteket.
Ja, men det är läskig stämning,
ja,
liksom.
Precis. Och sen kommer det blir också större skillnad där från den tysta, läskiga stämningen till skriket liksom.
Mm.
Ja.
Och det är ett läskigt skrik också. Det är, ja, väldigt,
ja,
så här,
ja. Ja, men det är verkligen desperation, plågad, vad man nu vill, ja, använda för ord. Men,
precis.
Ja. Jag tycker den är bra gjord också.
Väldigt bra. Det är en sån detalj jag gillar att de har tagit med.
Ja, så att i boken har nästan, eller i filmen, förlåt, har den nästan tagit steget till, hade man fångat exakt det i bokform, hade nästan det varit mer läskigare än Quillens nacke. Men det är svårt att göra i bokform det.
Ja, precis. Så det är läskigt. Men liksom just det här groteska, morbida i att liksom, det är liksom två ansikten, ja, på ett huvud. Det är äckligt.
Ja, det är konstigt.
Jag har svårt för sånt alltså. Mer och mer märker jag. Jag vet, lite sidospår, men i den nyare serien, finns nog också på Netflix tror jag, Gotham.
Ah.
Så handlar ju om, ja, Lång historia kort, det är ju såklart en Batman-inspirerad serie. Den handlar lite om tiden före Batman och alla skurkarna i Gotham och så vidare. Men så är det, ja, oavsett. Det är en obehaglig, äcklig människa som har blivit liksom... Det är massa kroppsdelar från olika människor som har blivit ihopsydda till en människa.
Oh.
Om man så säger. Och jag, alltså... Jag mår dåligt hela dagen efter jag hade sett det. Sjukt. Och det får man bara se i typ så här 2-3 sekunder. För de är något jävla labb och man får se en massa olika äckliga experiment.
Det är
experiment.
Någon Frankenstein-grej då? Liksom.
Ja, men så.
Eller Frankensteins monster då?
Ja, men precis. Och det är liksom så här ett mansansikte och sen är det liksom så här kvinnoben. Och det, man ser att det är liksom så här, det kanske är 20 olika kroppsdelar.
Shit.
På den här personen, eller 15 kanske.
Ja.
Och jag får lite samma känsla här av Voldemort och Quirrell med samma liksom huvud. Usch.
Mm.
Läskigt.
Ja. Vi går vidare. Uppåt i läskighetsskalan i och för sig. Nu kommer vi till det andra djuret då. Basilisken. Och vi menar ju såklart då slutet av bok 2. Är det någon specifik scen du tycker är extra läskig med basilisken? Den är ju ändå med, alltså så här, den är ju visserligen med på slutet där, men är det liksom... Är det när vi första gången får se den i citationstecken i fighten nere i grottan? Ah. Eller är det...
Det var ju det jag syftade på nu då.
Precis.
För att det är en gigantisk jävla orm.
Mm-hmm.
Skitstor. Som man dessutom inte får kolla på.
Nej.
För då dör man. Det är, lite, så här,
Det är lite jobbigt.
Aha.
Jag vill ändå veta var du är någonstans.
Ja, man ska försöka ta ihjäl den på något sätt. Men nu när du säger det så var... Det minns jag också att jag tyckte att när jag lyssnade på ljudboken när jag var typ 12 eller vad jag kan ha varit... Och den här rösten i väggen, detta var innan, det tror jag pratat om innan, men detta var innan Björn det här var innan Björn Kjellman läste in böckerna, utan det var Christer Henriksson då, a.k.a. Wallander, som läste böckerna då. Och liksom, hur han liksom så här, den här jag tycker han gör det ganska, jag tycker han är helt okej, han är en bra ljudboksläsare så. Och den här rösten, han gör den så jävla läskigt, den viskar i väggarna. Harry hör den och ingen annan hör den
precis.
För att det liksom är ormspråk. Det kommer jag ihåg att jag tyckte jag låg och lyssnade på den på kvällen innan jag skulle liksom somna. Jag brukade lyssna tills ja, det var ju, jag är ju antik så det var ju på den tiden man hade kassettband.
Herregud, ja. Det borde varit CD men du hade till och med kassettband.
Jag hade till och med kassettband. Och så en sida på ett kassettband. Ja, jag vet inte hur många minuter det kan ha varit, men säg att det var en halvtimme kanske, sen fick man byta. Så jag brukade lyssna ut en sån. Det var ungefär vad det tog för mig att somna. Men jag fick stänga av. Jag pallade inte.
Ha.
Jag blev så rädd så jag liksom låda och trissade upp mig själv och blev mörkrädd och allting. Och sen bara, nej, gud.
Och då är jag så mitt i boken här då liksom.
Ja, så detta var bara basiliskens röst. Så det tyckte jag var sjukt obehagligt när den liksom säger att den ska så här slita sönder och döda.
Ja.
Och liksom så här,
för jag kan tycka att det här blir nästan lite fusk för att det blir flera scener då såklart. Men hela uppbyggandet av basilisken, just det du precis har beskrivit, och så är att vi, ja men, de förstenade människorna och djuren och spökarna. Och sen får vi revealen i vad det är på slutet.
Mm.
Är liksom, det är läskigt, det blir läskigt ihop.
Ja.
Men alltså, så här, eller behöver jag välja en så väljer jag nog nästan det som du pratar om precis.
Alltså det tycker du?
Ja, för att det är obehagligt om man inte vet vad det är. Sen får man ändå se den och då är det så här, någonstans sådär, ja men... innan situationstecken då, men då vet man hur man ska hantera det även om det är skitsvårt. Läskighet är ju ofta liksom någonting okänt.
Ja, det gör ju många filmer och böcker och allt möjligt. Många historier då kan göra det misstaget att man bygger upp ett monster väldigt obehagligt och det är väldigt läskigt när man inte vet vad det är.
Mm. Men sen visar man det för mycket.
Ja, och sen får man se monstret då bara. Och bara liksom.
Det finns ju komedier som bygger på det och monstret själva att det är en typ teddybjörn sådär liksom.
Exakt,
man har trott att det är ett monster.
Precis, det är mycket sådana.
Eller så, Sagan om två tornen, förlåt mig. När Sam går upp för trappan och hans skugga i orktornet, hans skugga är gigantisk.
Ja, de blir rädda och sen och de ser de honom,
och går upp där. Och de bara, vad fan, och så vinner han ändå.
Det, ja. Ja, nej men just det är jättemånga filmer och serier också tycker jag som kan börja skitläskigt för att liksom såhär, folk försvinner, vem är det som tar dem? Och sen så är det inte jävla obehagligt, visade sig i slutändan.
Nej. Jag ser ju inte skräckfilmer så att jag får ju sällan uppleva det här, tack och lov, för att jag inte vågar se skräckfilmer.
Det är inte bara i skräckfilmer kan jag meddela, det är väl i alla typer av spänning tycker jag.
Ja.
Och sen när det väl kommer
nej,
fram.
Men, när vi pratar just läskighet.
Men det tycker jag att Rowling inte... Jag tycker hon har lyckats väldigt bra med det. Jag tycker ändå basilisken, den motsvarar verkligen den skräcken. För att det är, för det första, det är liksom ett urgammalt monster.
Mm.
Kontrollerat av Voldemort, skapad av Salazar Slytherin. Och den dödar med blicken.
Oh.
Det är liksom typ så läskigt det blir.
Oh.
Och att det är en gigantisk orm. Och jag tycker den, återigen specialeffekter, jättebra gjord i filmerna tycker jag. Den motsvarade alla förväntningar. Och jag tycker den är skitläskig. Mm. Och springa där och blunda i hemligheternas kammare och gömma sig för en jättestor orm som kan höra en och lukta en och allting.
Ja.
Nej.
Thank God för Fox som kommer att bli... För det som har missat det, eller det har nog ingen gjort, men det är alltså in i dess ögon man inte får se. Och när ja, då Fox gör den blind så kan ju Harry titta på den. Liksom.
Ja.
För att det är inte så att man inte får se basilisken alls. Man ska inte se dess ögon.
Ja, precis. Man får möta blicken så att säga.
Ja, så att ingen tror att vi inte visste det. Mm. Nej, men jag köper det du säger till 100%. Jag tycker dock... Det, är så här, det jag sa om läskigheten när den är i väggarna. Det är ju så kort så att det är knappt en scen. Så här, det sker och sen är det borta igen. Liksom. I slutet där med hela med Ginny och allting där, då blir det ju en riktig scen till slut. Liksom. Så det får väl bli det som blir den läskiga scenen helt enkelt. Mm. Tänker
ja. Jag. Ja, jag tycker basilisken såklart i sin helhet, men i synnerhet slutfighten då. Den just. Är, ja.
Det var på Sven Ölanders plats, fjärdeplatsen.
Ja, precis.
Så tredjeplatsen då?
Även Arsenals plats.
Ja, precis. Vi ska tillbaka till Voldemort. Eller ja, och han ska få komma tillbaka. Mm. För det är den scenen, alltså efter de har tagit tag i The Cup i pokalen.
Det är Harry och Cedric har vunnit turneringen i magisk trekamp, ska vi väl tydligt förklara.
Ja, och det är egentligen inte så mycket själva återfödseln som vi pratar, utan...
Den också.
Ja, precis. Den ingår i det. Men det är inte just själva den som är läskig, utan det är helheten någonstans med hur lätt Cedric bara dödas. Alltså hur casual det sker. Mm. Och sen då Wormtail och hans avskärande av hand, som jag vet att du tycker är extra äckligt läskigt. Jag vet inte vilket ord du vill sätta på det.
Ja.
Och så liksom att Harry blir torterad och men lite hånad någonstans sådär.
Ja, men hela det här att Voldemort leker någon jävla lek med honom typ innan han ska döda honom. Ja, liksom.
Leker med sitt byte.
Jag tycker hela scenen från att Harry och Cedric kommer till kyrkogården till att Harry och Cedric som då har dött färdas därifrån.
Ja, det har en läskighet i sig.
Väldigt mycket och det är ju liksom... Inte bara de läskiga sakerna som händer. Cedric dör, Harry blir torterad. Peter Pettigrew hugger av sin egen hand. Varför kunde han inte bara ta ett finger?
Oklart.
Avveckligt. Och så här. Så alla de små grejerna är ju obehagliga. Men också just det här hur Voldemort då, som är det här lilla äckliga liksom. Som en äcklig liten bebis typ. I det här byltet. Dumpas ner och man hör hur han landar i botten på kitteln. Och Harry tänker liksom bara hoppas han har drunknat, liksom hoppas det här har failat på något sätt. Ja. Men det gör det ju inte, utan han kommer ju upp där med så här skelettliknande liksom kroppsform och obehagliga, de här händerna ser ut som stora vita spindlar, så sjukt obehagligt beskrivet. Så hela det kapitlet är hemskt.
Ja.
Och jätteotäckt.
Ja.
Jag tycker någonstans att det är där böckerna går från att inte vara så barnvänliga.
Det är det slutliga steget, skulle jag säga.
Jag tänker fram till och med bok 3 så kan det vara otäckt men ändå uthärdligt om... Ja, det beror såklart på hur liten man är och hur känslig man är.
Ja,
men med en förälder som läser eller sitter med och kollar på filmen så kan det ändå väl kanske vara lite okej. Okay. Men där går liksom böckerna från barn till vuxen på något sätt för tortyr och avhuggda händer.
Det är liksom det på är ny gruesome. Nivå.
Ja.
Jag tycker nästan sådär att bok 1 och 2 det är ganska mycket barnböcker. Sen finns det scener där som är läskiga. 3 och 4, ja men det är mer ungdomsböcker men det är läskiga scener som är ännu läskigare. Och sen i slutet, sista scenerna då eller kapitlen i bok 4 och framåt så är det, ja men åtminstone det är verkligen inte young adult. Ja men young adult, alltså såhär du ska vara ja, men 15, 16,
tonåring löser ju säkert det liksom. Men jag är visserligen lite känslig men jag var 14. Och tyckte att det var fruktansvärt.
Ja, nej, men så här, Harry Potter anses ofta vara en barnbokserie. Det är det inte. Det finns två böcker som är barnböcker och de är förhållandevis läskiga för att vara barnböcker. Det är så här, hon säger någonstans att hon försöker skriva dem efter åldern Harry är i.
Precis.
Och jag kan tycka att ja, då var du en modig tonåring, Rowling, liksom så där, för att bok 5 är jäkligt tung för en 15-åring då att läsa liksom.
Tycker du? Jag tycker nog inte jag.
Ja, jag tycker det. Det är så här, jag tyckte den var tung och lång också såklart. Men liksom...
Ja, men att den är tung gör ju inte att den är att den inte är lämplig eller åldersanpassad, tycker inte jag.
Nej, kanske inte.
Bok 5 innehåller ju egentligen inga inga jätteobehagliga moment.
Jag tycker hela Umbridge är obehaglig liksom.
Fast det är väl snarare mer att det här är en ond, dålig, dum karaktär. Man är arg på henne och man tycker att hon är jävlig, men hon är inte... hon är ju mer brutal i bok 7, där det handlar om människors liksom liv. Här är väl det värsta hon gör att men Harry får skriva med den här pennan som skär i honom.
Mm.
Men det tycker jag är ingenting jämfört med Voldemort i nacken på Quirrell eller basilisken i Hemligheternas kammare. Det tycker jag är ganska light i jämförelse.
Ja, men jag tycker de två scenerna sticker också ut i de första böckerna. Och det är
absolut,
att det finns
men det finns ingen sån i femman. Så det tycker jag väl ändå är...
Men jag tycker hela femman är liksom är jobbigare och tyngre. Sådär. Så, som
men det är nog mer känslomässigt, tror jag, än vad det är i svårighetsgrad eller liksom så här skräckgrad, tycker jag.
Ja, men så kan det vara. Och den, men det är också så här, det märks ju att Harry så här, femte boken är fylld av hormoner. Det känns det som för mig. Harry liksom, han känner mycket och det är mycket som går emot honom och mycket som är jobbigt. Och det är ju ganska lämplig ålder i för en 15-åring. Men det gör det liksom, och att ingen lyssnar på honom, ingen tror på honom. Jag tycker det var tungt att liksom inte bli trodd i det läget. Sådär.
Ja, absolut.
Så det är
mer åt det känslomässiga hållet, men inte desto mindre jobbigt.
Nej, precis.
Kanske inte så obehagligt då.
Nej, inte skrämmande obehagligt. Nej, precis. Som då, som vi ser när vi egentligen är inne på då, slutet på fjärde boken. Ja. Liksom.
För den är ju både liksom ganska brutal och, och psykisk terror. Ja. Liksom väldigt, väldigt hemsk.
Ja, men då det händer något som vi inte riktigt vet. Ska han återfödas nu? Och det,
och det var ju liksom någon slags, alla de här små händelserna som är liksom läskiga med stympning och tortyr och grejer leder ju någonstans fram till att Voldemort är tillbaka och det är liksom den stora...
Ja,
liksom,
ja, men de plockar också upp ben ur en grav sådär liksom, och det är också... Det är också...
Ja, och Voldemort är ganska casual, beskriver hur han har dödat sina föräldrar och liksom såhär, det är väldigt mycket såhär psyke... grejer liksom.
Ja, och det hela utspelar sig på en kyrkogård och på nattetid dessutom, eller åtminstone mörkt. Sådär, jag menar, bara en kyrkogård här i Göteborg, visst det kan vara mysigt såhär, men typ på alla helgonar när vi var inne vid Västerkyrkogården och ljus överallt. Men det finns ju också en...
Det är ändå en kyrkogård.
En kyrkogård, och man vet att här är massa människor begravda liksom.
Ja,
och sen,
med allt vad det innebär liksom.
Ja, men precis. Mm. Så att,
sorg och skräck och död i en god blandning liksom. Det är faktiskt, jag tycker det är jätte... Det är känslosamt faktiskt.
Ja, precis. Så nej, den... jag blev nästan sån att den skulle ha varit en position högre nu. Men nu har vi kommit att ta oss med den som trea.
Mm, det tycker jag den passar som. För det som kommer sen är värre. Tycker jag. Mycket värre.
Vi tar tvåan då.
Mm.
Vad händer där?
Tvåan är Harry och Dumbledores resa in i Voldemorts grotta. Mm-hmm. När Dumbledore tuppar av och Harry blir neddragen i vattnet av massa... Ja, Inferi heter det. Jag minns faktiskt inte vad det heter.
Inferius.
Ja, jag tror det. Ja. De här då levande liken.
Ja.
Alltså.
Det är inget man är jättepepp på.
Fy fan. Mörkt som i en smes arsel, som min farmor säger.
Som i en smed, alltså smed.
Ja.
Härligt.
Och ingen liksom en liten ö i en skitskum svart sjö i en grotta. Och sen i den så ligger det massa kroppar.
Mm.
Liksom döda lik så. Mm. Som börjar leva och kommer upp och vill dra ner en och dränka en i vattnet. Det är typ den bästa mardrömmen jag kan tänka mig, faktiskt.
Ja. Och så här, vi har ju fått beskrivet för oss Infirius tidigare, men vi har inte sett dem. Så här, och det är skillnad där. Vi vet vad de kan göra och att det ska vara läskigt, men när det väl händer på det sättet som det också händer. Och jag tycker det är tajt skrivet av henne också när jag läser om det kapitlet. Ja, det är verkligen, det ger en obehagskänsla och nästan känsla av att det här kommer inte lösa sig.
Jag tror detta är också det tillfället i hela bokserien där Harry är mest rädd.
Ja.
Där hans skräck är så jävla påtaglig när man läser det. Att han verkligen är skräckslagen. Och han beskriver själv när han pratar i Dumbledore's Army och grejer att han liksom... Man hinner inte alltid bli rädd när man står i sådana situationer för att ens vilja att överleva liksom och adrenalin och så här. Man är alltid, han har alltid varit liksom upp på fötterna och fightas för sitt liv.
Ja.
Så där. Han beskrivs aldrig som att han ligger och skakar i en hög liksom, utan snarare att han är beslutsam att han ska inte dö.
Han ska inte göra det.
Nej, precis. Och att han ska inte dö och huka för Voldemort liksom, utan han ska dö i så fall, så ska han göra det rakryggad. utan, men här är det något annat. Mm. Utan här är det liksom, Harry är rädd och känner obehag, och man känner Harrys obehag från det att de liksom ska ta den här lilla creepy båten ut i den här ön.
Ja.
Harry är uppenbart jätterädd.
Liksom. Ja, och vi är på okänt territorium. Vi vet att det är liksom, ja, men det här är Voldemorts, inte hemmaplan, men ändå, det här är området som han kan. Han har riggat fällor. Och det får vi veta det är liksom redan innan då, när Dumbledore måste, ja, men man måste offra blod för att få komma in och sådär. Det sitter en stämning redan innan att det här kommer inte gå bra. Det är så jag känner i alla fall, liksom. Inte ens trots att Dumbledore är med, och nu går det ju hyfsat, eller så här, det leder till slut att Dumbledore dör, och det var inte någon locket där, vilket ju var synd, men liksom, nej, det är en, jag tycker när jag läser mig att jag har en det här går inte bra känsla från det att de egentligen reser iväg från Hogwarts.
Jag känner lite tvärtom just i det här att man är tvungen att lämna blod,
okay.
För jag tycker att Dumbledores reaktion är så betryggande, för att han går ju där och känner och liksom letar och efter någon slags potentiell ingång och så här. Och att han liksom så här, nej men Harry tycker att Dumbledore låter nästan lite besviken över att Voldemort inte kunde komma på någonting bättre. För i Voldemorts värld så är det värsta som kan hända det att man dör. Man blir skadad och så dör man. Och Dumbledore delar inte den uppfattningen, utan han tycker liksom att blod liksom, var det värsta som kunde komma på. Dumbledore kan tänka sig hur många saker som helst som skulle vara värre att uppleva än att sticka sig i fingret och smeta blod på väggen. Liksom. Det, så. Och det tyckte jag kändes betryggande.
Ja,
det tyckte jag kändes skönt. För där visar ju Voldemort redan typ vid ingången av grottan sin begränsning.
Ja.
Och det är ju i slutändan det som liksom det är ju det som blir hans fall i slutet av serien. Det är ju att han inte alla de här sakerna han inte kan förstå.
Nej.
Så det tyckte jag kändes någonstans skönt liksom, för där får jag känslan av att okej, men han är inte bättre än så här ändå.
Och ändå tycker du att scenen sen då blir väldigt läskig med Inferi i grottan?
Harry tycker att det är väldigt läskigt. För Harry förstår inte, han håller ju inte med Dumbledore.
Nej.
Utan han tycker liksom att men det här är vidrigt. Liksom.
Ja, tycker du att den här scenen är läskig för att Harry tycker att det är läskigt? Eller tycker du att det är läskigt också?
Jag tycker ju att det värsta som skulle kunna hända är ju typ att bli neddragen i en sjö av liksom så här vita, äckliga, ruttnande lik.
Ja.
Det tror jag faktiskt är det sättet jag absolut minst skulle vilja dö på någonsin.
Ja,
jag har inte speciellt mycket dödsskräck, men jag vill inte dö rädd. Det känner jag liksom bara att det vill jag inte göra.
Nej.
Jag vill inte vara rädd när jag dör. Men, och det hade jag varit då.
Livet. Ja, det hade man ju.
Men ja, jag tycker absolut Harrys skräck är det absolut. Det är det som gör att man får, att jag får liksom nackhåren reser sig, att han är livrädd liksom.
Okay.
Sen att upplevelsen är sjukt hemsk i sig också givetvis. Men mest det, för det är enda gången Harry beskrivs att vara så skräckslagen liksom.
Jag köper det.
Mm.
Vi är framme vid slutet.
Mm, sista värsta.
Mm. Vi får en orm i en kropp.
Usch, fy fan.
Mm. Vi går Godric's Hollow såklart, på plats nummer ett. Ja. Jag tänker att det här...
Nagini i
Bathilda Bagshots
lik.
Ja, det här tickar ju någonstans så många boxar för vad jag tycker är läskigt i alla fall.
Ja, usch.
Ja, men död kropp är obehagligt i sig. Och hela hur Bathildas, ja, vi får kalla henne Bathilda då, men hur hon är innan, att någonting är så uppenbart off, fel, konstigt. Mm. Och sen får vi förklaringen då till att det är inte Bathilda Bagshot. Det är Nagini i hennes... Och jag tycker bara det är äckligt att tänka på hur ormen fyller upp kroppen inifrån. Alltså det rent fysiska i det
är... Nagini är ju jättestor. Och det här var en ganska liten tant.
Ja, hon måste ligga trippelvikt i den Nagini på något sätt. Liksom. Jag tycker verkligen att det är...
Och när Nagini liksom till slut och dyker ut så är det liksom ur halsen.
Ja.
Typ huvudet ramlar av och Nagini kommer där ur själva halsens hål. Det är ju så jävla äckligt.
Ja, det
är... Alltså det är ju fruktansvärt äckligt.
Ja.
Ja, nej. bara det, men också att, ja, som du säger, hur hela Bathildas liksom uppenbarelse är innan. Alltså att hon har så här liksom, hon väser och liksom har det här ryckigt rörelsemönster och liksom är, man ser liksom så här hår, alltså man ser liksom alltså hårbotten genom håret och liksom hon har massa så här leverfläckar och är jätteblek och att det luktar liksom så här ruttet kött i huset.
Ja.
Bara det liksom.
Ja.
Och att hon går upp på övervåningen och ropar.
Precis.
På Harry. Och Hermione blir livrädd för Harry. Harry hör ju att hon ropar kom.
Ja.
Och Hermione hör väl bara Parseltongue, ja, liksom. Hon hör ormspråk.
Precis.
Och blir skiträdd. Medan Harry då, nej men det är lugnt, jag tar det liksom.
Ja.
Och han förstår ju inte att hon pratar ormspråk då. Så nej, han är väl uppe liksom på övervåningen i det här.
Nej, han har inte lärt sig höra skillnaden på när det...
Nej, han gör ju inte det.
Nej.
Så det hela den... Och det är ju obehagligt just från att... Från den sekunden när de är inne i, på kyrkogården. Harry lägger kransen på sina föräldrar. Så det tycker jag är en ganska fin stund.
Ja.
Harry lägger kransen på sina föräldrars grav. Men när de går därifrån så säger Hermione... Det är någon som kollar på oss. Liksom.
Ja. Oh.
Och efter det sen så är det obehagligt. Det är en jätteläskig känsla.
Ja. Oh.
Och sen kulminerar ju detta då i Nagini dyker ut från Bathilda Bagshots lik.
Ja, oh, fy fan.
Alltså det är inte okej. Okay.
Nej.
Usch, verkligt. Usch, usch, usch.
Det är skönt att de i alla fall klarar sig.
Ja, det är en sån oskadda. Skön escape. Alltså jag... Ja, det är ju på näppen liksom.
Mm.
De transfererar sig bort precis när Voldemort kommer.
Ja.
Ja, fy. Ja.
Ja, hela den scenen är... Ja, men just också att man vet... Man får det som en sista liksom sån grej. Att ja, vi vet att Voldemort också kommer här liksom.
Mm.
Det är också...
Mm.
Det sätter liksom... det sätter ju skräcken i vad som kunde ha hänt.
Ja, och just att det liksom... I liksom hela den här... På de här två sekunderna av att Harry och Hermione transfererar sig därifrån. Voldemort dyker upp. Och då får Harry via Voldemorts huvudhjärna då den här flashbacken från hur Voldemort... dök upp dit för massa år sedan och skulle döda Lily och James.
Mm.
Och att man får hela den här liksom obehagliga vandringen hur Voldemort liksom dyker upp i Godric's Hollow och det kommer fram något, det är på Halloween, så det kommer fram något barn och säger att han har en häftig kostym liksom.
Precis.
Men sen när barnet ser hans ansikte så bara wow shit och så springer det.
Mm.
Och hur nära Voldemort bara kunde liksom lyfta sin hand och dödat ungen. Det gjorde han inte. Men hela den här grejen kom också direkt efter och sen vaknar Harry. Och då har han legat och yrat i timmar, liksom.
Ja. Oh.
Så det, ja, nej, det är helt sinnessjuk grej.
Ja. Oh. Nej, för fan.
Ja, ja, den är läskig. Jag tycker någonstans Inferius är obehagligare, men det hela den här stämningen här gör ju att det är inte bara det här rent fysiskt äckliga med nej. Att Bathilda är död och att hon har en stor orm som ligger inuti sig, utan det är ju allt annat som händer också.
Mm. Ja. Oh. Nej, det, att den skulle vara etta, det var vi helt överens om. Det hade vi, när vi listade upp var en för sig, så var det bara okej, okay, de var övers på bådas liksom.
Mm.
Så det kändes ganska givet.
Mm. Så det var vår topp 8-lista.
Ja.
Vi har ju såklart, det finns ju massa andra grejer som händer som också är jävligt creepy.
Ja.
Obehagligt, läskigt, sorgligt, bedrövligt. Har vi missat någonting, tycker ni, så får ni som vanligt jättegärna höra av er.
Vi finns på sociala medier.
Precis som vanligt. Och som sagt, det skulle vara roligt att höra vad ni hade velat ha med in på er topp 8 eller topp 10. Eller,
topp ja, 5, vad ni nu vill.
Precis, vad ni nu tycker. Och framförallt, är det någon som tycker att det finns någon annan scen som är värre, mer otäck, ja, än Godric's Hollow?
Ja.
Så lyssnar vi jättegärna på förslag.
Yes, så vi heter Harry Potter-podden på Facebook och Instagram. Vi finns på harrypotterpodden@gmail.com för de här inspelen. Vi finns också på Patreon, patreon.com/harrypotterpodden om ni vill bli månadsgivare. Vad vi gör om 2 veckor, det får vi se då. Men det kommer ett nytt avsnitt i början av februari också.
Mm. Förslag mottagits hjärtligt, som vanligt. Ja. Vi har en liten lista på era förslag och den får gärna bli längre.
Det får den jättegärna bli.
Bara kör.
Yes. Så ni får ha det så bra tills dess, så hörs vi.
Hej då.
Hej.